Du lyssnar på Datadrivet, en podd om att utveckla digitala produkter på ett smartare sätt genom att ta reda på vad som funkar bäst för din produkt och lyckas bättre än konkurrenterna. Vi som är dina poddvärdar heter Joni Lindgren och Jasmin Jaja och vi driver Skilla Studio.
Det är jag som är Joni.
Det är jag som är Jasmin.
Den här podden heter Datadrivet.
Ja.
Ja, och den har en tagline som heter Allt om digital tillväxt. Men vi behöver förtydliga lite här, för det finns olika tillvägagångssätt för att nå tillväxt.
Alla vill ju växa,
ja.
Och vadå, digitalt, det är väl det som man ska göra.
Ja, men exakt. Och det senaste liksom ett och ett halvt året som vi verkligen har jobbat superfokuserat med Skilla Studio, så har det ju blivit ännu mer tydligt för oss att det är extremt viktigt att veta vilket tillvägagångssätt man väljer och vilket som passar den affären och produkten som man säljer.
Vi kan säga att det finns tre olika sätt. Det första är marknadsledd tillväxt.
Ja.
Vad betyder det?
Ja, men då tänker man sig så här att det viktigaste för oss är att folk känner till vårt varumärke, att vi syns med våra produkter, att man liksom snabbt kan gå till avslut. Så brand, PR, influencer marketing, och vilka använder det här?
E-handel.
Ja, klassiska e-handlare, absolut. Ja, det är väl det enklaste exemplet. Och sen så har vi säljled.
Ja, då tror man på att om vi skapar en jättestor och stark säljorganisation som kan guida våra nya kunder in i våran tjänst och produkt, då kommer vi att växa.
Ja, så man kan säga liksom att det är säljorganisationen som är närmast kunden. Det är säljorganisationen som tar reda på vad kunden behöver och vill ha för utveckling och sådär. Och jag skulle säga att generellt väldigt liksom tekniskt tunga produkter använder sig av säljare för att det är liksom ett långt sälj, kan man säga.
Till exempel om du vill köpa in ett nytt system till din arbetsplats och det måste integreras med massa andra system.
Ja.
Då du kan inte bara så här, okej, jag testar och så kör, utan då tänker den organisationen, vi behöver utbilda dem, vi behöver hålla dem i handen, vi behöver ha att våra utvecklare pratar med deras utvecklare så att integrationerna går rätt och så vidare. Mm. Kostar oftast ganska mycket pengar också. Ja.
Alltså väldigt dyra, komplexa system. Mm. Men kom ihåg att vi hårdrade nu för enkelhetens skull. Men för tänk dig om en sån organisation börjar liksom göra above the line-kampanjer, alltså annonser ute i tunnelbanan om sitt varumärke.
Mm, nej. Eller influencer marketing-kampanjer. Inte så relevant heller.
Alltså det kommer ju absolut inte vara den starkaste drivaren till att deras försäljning ökar eller liksom att deras kundbas ökar. Och sen då, den tredje,
produktledd tillväxt.
Och det är det vi har liksom nördat in oss i. Vad är det för något?
Det är en organisation som har förstått att det är produkten som är den största drivaren till deras tillväxt. Alltså att produkten är så fantastisk. När du börjar använda tjänsten så känner du, ja, det här löser mina problem. Jag vill komma tillbaka, jag vill fortsätta använda tjänsten. Jag vill fortsätta rekommendera den här. Och jag vill att fler som jag använder den här produkten.
Mm. Så en organisation som väljer den här approachen till tillväxt, produktledd tillväxt alltså, har en tjänst eller en produkt där användaren liksom över tid så blir tjänsten mer och mer värdefull för användaren och också för organisationen. Så de här organisationerna, de bygger sin egen organisation utifrån att alla som jobbar i den förstår vad som händer när användaren använder produkten. När värde skapas och själva fokuset på retention, alltså att användaren ska fortsätta använda tjänsten och kanske vissa aktiviteter i den, är den starkaste drivaren till tillväxt. Så betyder det att en organisation som jobbar med produktledd tillväxt inte har marknadsaktiviteter?
Det är klart de har.
Det är klart de har. Såklart. Det är ju jätteviktigt för dem också. Men det handlar väl om, tänker jag, vad som leder prioriteringen. Alltså en produktledd tillväxtorganisation kommer inte i första hand att jobba med branding. Det kan komma som att man adderar det senare, men det är inte det som kommer driva prioriteringen av vad budgeten läggs på där. Så ja, var det vettigt?
Ja, kan vi ge ett exempel? Lite mer konkret.
Ja, just det. Så till exempel digitala tjänster, så appar där man liksom skapar ett inlogg och loggar in. Och där jag fortsätter använda den här tjänsten, och ju mer jag använder den, desto mer värdefull blir den för mig. Så till exempel vi har jobbat med Plick, en marknadsplats för begagnade kläder. Och jag skapar min profil, jag interagerar där, någon algoritm läser vad jag gillar mer av, så jag fortsätter att använda den.
Slack är ett annat exempel. De flesta som jobbar använder Slack som en typ av, istället för mail i organisationen. Man kan också, om man jobbar med en byrå eller en konsult, så kan man liksom bjuda in den och man skapar olika kanaler. Det som gör att det är produkten som leder tillväxten är att helt plötsligt börjar några på en organisation jobba med Slack istället för mail eller annan kommunikation. Och så pingar man in en kollega som inte finns på Slack. Då börjar den signa upp och börja använda Slack. Och till slut är det så här, aha, om jag inte använder Slack, då är jag liksom utanför. Jag vill ju inte vara utanför. Det är där saker och ting händer. Och det går mycket snabbare att kommunicera. Det är lättare att få tag på folk. Så helt plötsligt så är hela organisationen på Slack. Det har inte skett genom att det var en säljare som sålde in det här och stod på en mässa och sålde in det här eller så. Det har inte heller hänt för att de har gjort annonser eller kampanjer i sociala medier eller haft influencers, utan det är liksom en person börjar använda tjänsten, tycker den är så bra, bjuder in andra. Det här är det vi kallar för growth loops. Så det är en jätte liksom vanlig growth loop, att det blir en viral mekanism. En person bjuder in tre, den bjuder in tre och så vidare. Helt plötsligt så är hela den organisationen där.
Ja, om man förenklar det här begreppet growth loop, för det är ju centralt för produktledd tillväxt.
Ja.
Det innebär är att befintliga användare, användning av produkten i sig, genererar nya användare att komma in i den. Hur bygger man en tjänst som åstadkommer det? Så det var ju ett jättebra exempel med Slack. Sen kan man ju säga så här, deras affärsmodell har ju utvecklats, för till slut så kommer det in en säljare som pratar med den personen på företaget som köper in mjukvaran. Då blir ju säljorganisationen jätteviktig. Men användningen i tjänsten är redan så stor att personen som köper in tjänsten har ju redan liksom, det är inte en fråga om ska vi ha Slack, det är frågan om vilken nivå köper vi in oss på i Slack.
Precis, hur mycket lagringsutrymme, hur många människor i organisationen, kan vi förhandla oss till ett bättre pris med säljaren,
ja.
Sådana saker.
Ja. Och jag skulle gissa att de här säljarna inte går på företag som är 15 anställda. De kan köpa in själva enligt den här software as a service. Man går in och så ser man en prisplan och så väljer man en klick.
Det är ju enterprise.
Det är enterprise sales. Så den har man, då har man liksom, man har börjat med en produktledd approach och sen adderar man säljet som bygger på användningen i produkten.
Precis, och ja. Då får ju säljaren jobba med en person som är investerad. Det är ett varmt sälj. Det handlar mycket mer om kundupplevelse än att försöka sälja på dem någonting. Och ringa liksom kallt.
Mm. Så nu har vi pratat om att retention är en väldigt central grej i produktledd tillväxt. Och vi har pratat om growth loops, alltså att användningen driver in nya användare. Om man tänker sig att man är då en e-handel som säljer solglasögon, så det finns ju inte, alltså en traditionell e-handel, Det finns ju inte ett egenvärde för användaren där att hänga där varje vecka. Om man inte liksom ska ha koll på alla senaste uppdateringar. Alltså det finns inget egenvärde. Nej.
De flesta människor hänger inte där.
Precis. Och kundresan kanske ser ut som att så här, jag ser någon annons eller jag följer någon på Instagram som har på sig ett par solglasögon. Jag tycker de är dösnygga. Jag hittar dem, kommer till sajten. Jag kanske köper dem.
Mm.
Men om den här e-handlaren tänker så här, det finns nog en möjlighet för oss att nå tillväxt om vi har en produktledd approach. Så vad skulle de behöva göra för att lyckas med det?
De skulle behöva hitta en growth loop där de kan liksom inspirera befintliga kunder att hämta in nya kunder åt dem, till exempel. Det skulle kunna vara ett sätt för dem att växa.
Mm.
Så ja, men, bjud in dina vänner. Du får 10%, den får 10%.
Men det kanske fortfarande är marknadsdrivet då, det är kommunikationsdrivet. Jag tänker, om man är en traditionell e-handel, så skulle man liksom behöva göra en förflyttning i hur man har byggt upp hela sin produkt då. Alltså man behöver produktifiera någonting.
Så det finns ju två produkter här.
Uh-huh.
Första produkten är ju själva e-handelsplattformen.
Uh-huh.
Andra produkten är solglasögonen.
Exakt.
I sig själv.
Bra.
Så båda de här måste ju vara fantastiska. Ja. Du kan inte ha en e-handelsplattform som är jättesmidig, jättefantastisk, jättebra bilder. Du kan testa bågarna på ditt eget ansikte, allt det här. Liksom, du får en jättebra upplevelse, men så kommer bågarna och de är jättefula. De sitter inte bra på, det är jättedålig kvalitet, färgen var inte som du hade tänkt dig. Utan det måste ju hålla hela vägen ut. Så där är det ju två produkter vi pratar om.
Ja. Så då i den här produktifieringen som jag pratar om, då handlar det om att då skulle man behöva skapa ett digitalt gränssnitt som adderar värde till solglasögonen. Solglasögonen är liksom själva försäljningen, men det digitala gränssnittet höjer nivån och ger användaren ytterligare värde utöver solglasögonen. Alltså, jag minns inte, ett halvår sedan kanske, någon artikel om att H&M tänkte sig bygga någon typ av prenumerationsmodell.
Mm.
Och nu gissar jag hur den skulle se ut. Men du betalar 300 spänn i månaden och för det så får du ett visst antal plagg eller produkter som du kanske kan välja. Då har de ju gjort en förflyttning i sin affärsmodell. De vill skapa retention, för du betalar 300 kronor i månaden.
Mm.
Då är vi mer åt produktledd hållet. Men för att någon ska fortsätta vilja betala 300 kronor i månaden, vad bygger man då för digitalt gränssnitt? Ja, men då kanske man vill bygga någon form av så här, jag skapar min profil, där kan jag liksom, jag vet inte, på något sätt lämna ifrån mig information om vad jag tycker om för kläder, vad jag gillar för inspirationsbilder, och använda den datan på något sätt till att liksom ge mig mer värde. Och ju längre jag stannar kanske jag får ut mer av min prenumeration. Poängsystem, någonting sånt där.
Du kanske får hjälp att göra din egen garderob så att liksom med 12 plagg så kan du liksom skapa flera olika outfits.
Ja. 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 Och sen så kanske man adderar att ladda upp sin outfit så att andra, det kan indexeras, sökmotorer. Så att nu är vi liksom inne på att bygga den här digitala tjänsten som adderar värde för att nå retention och för att driva in nya användare från den befintliga användningen. Då har en e-handel kunnat gå från marknadsledd tillväxt med influencer marketing och allt det där till produktledd tillväxt.
Precis.
Mm.
Det måste ju i slutändan vara att när prenumerationen av kläderna kommer så måste ju kläderna uppfattas som: åh, det här var så bra, det här var så smidigt, jag vill fortsätta vara prenumerant nästa månad också. Det kan ju inte vara att plattformen är fantastisk, kläderna var inte alls det som du hade tänkt dig.
Nej. Ja, så vi får väl se, hur den tjänsten ser ut. Men det var ett exempel på hur man kan tänka kring vad en förflyttning kan vara.
Mm. Det här är ju en grej som företagsledningen bestämmer sig för och driver på. Det här är ju, vi brukar ju säga det, growth är inte en gräsrotsrörelse. Den här förändringen är inte en grej som kommer från en analytiker eller ens ett produktteam, utan de måste ju få mandat att jobba på det här sättet, att göra den här förändringen, och att prioriteringen av budget och resurser läggs på produktledd tillväxt istället för marknadsledd tillväxt eller säljledd tillväxt.
Ja, men har du tänkt, har du någonsin varit med om att komma in till ett företag och så liksom är det explicit uttryckt så här, vi jobbar med den här approachen?
Nej.
Nej?
Nej.
Nej, utan man märker det, men man kan snabbt märka det. Man ser så här, hur har de byggt upp organisationen? Är den väldigt siloindelad? Är det säljarna som är stjärnorna här? Är det de som får störst budget? Mm. Eller är det marknadsteamet och brandingkampanjerna som är stjärnorna i byggnaden? På det sättet kan man ju få svar på det. Men tänk om det var explicit uttryckt. Så här, det här är så vi jobbar, det är det här vi tror på. Då skulle det ju vara lättare för en nyanställd att förstå. Mm. Aha, okej. Okay. Det är så här vi tror att våran produkt växer.
Ja. Jag tror inte företagsledare har reflekterat över... Det kan bero på vad de har jobbat med förut. Ja, men typ, någon har varit marknadschef förut och nu är vd. Då blir det liksom väldigt tydligt vad det är för typ av organisation.
Ja.
Men jag tror inte de har liksom satt de här begreppen.
Ja, men om jag blev vd för ett företag imorgon... Oj, jag är ju...
Du är ju vd för ett företag.
Okej, om jag blev vd för ett produktbolag imorgon, då skulle jag verkligen ta mig en funderare över att lägga tid på att göra det här väldigt tydligt. Så här, det är så här vi tror att våran produkt växer. Och vad innebär det för er som jobbar med kommunikation? Vad innebär det för er som jobbar med utvecklare eller design? Ja, det skulle jag göra. Det var något annat jag tänkte säga som jag tappade nu. Jo. Nu när vi har pratat om produktledd tillväxt, vi har pratat om growth loops och vi har pratat om
retention.
Om retention. Då har vi ju pratat om vadet, alltså vad är det man fokuserar på. Men det finns en annan grej som är väldigt signifikant för just produktledd tillväxt, och det är experiment.
Och det är huret.
Precis, det är hur vi tror att vi bäst jobbar för att nå framgång. Och det kan vara lite svårt att skilja på de här två, men det är massa begrepp och sådär. Och experiment kan man ju göra i en marknadsledd organisation också. Man kan vara datadriven i en säljledd organisation också, absolut. Men just de här experimenten som vi pratar om, vad är det?
Alltså att testa eller lära sig egentligen så snabbt som möjligt. Vad är det som skapar retention? Vad är den bästa onboardingen så att den som kommer in dag 1 kommer in dag 3, dag 7, dag 30, dag 90 och är kvar liksom? Att vi hela tiden testar olika sätt att bjuda in den här personen in i tjänsten när den väl har börjat använda den.
Ja, alltså att av allting som vi tror, för där man jobbar, varenda person som jobbar där, som bryr sig om sitt jobb, har ju en idé om vi gjorde så här, då tror jag att vi skulle, att något ska hända.
Ja, och av alla de här idéerna, alla har ju typ kanske 10 idéer på att vi borde ha en sån här knapp, eller vi borde ha den här grejen först.
Vi borde ha inlogg.
Ja, man borde få testa tjänsten innan man signar på. Man borde få testa 2 månader gratis innan.
Vi borde ha stories, vi borde ha rekommendationsartiklar. Alltså, det finns alltid en massa, jag tror att om vi gjorde så här så händer det här.
Om vi gjorde det lättare för den här personen genom att skapa färdiga mallar, bla bla bla.
Ja.
Det finns massa idéer. Alla de här grejerna kostar tid och pengar att bygga. Så vad ska man börja göra då?
Ja. Hur prioriterar man?
Ja.
Och då, i produktledd tillväxt, så tror vi att om vi prioriterar de här, det som vi kallar för hypoteserna, utifrån insikter som vi har fått redan kring vad användarna gör, vilken motivation de har och sådär, och prioriterar dem utifrån vilket nyckeltal som vi vill förflytta, och hittar ett sätt att snabbt testa den hypotesen.
Ja, att testa idén snarare än att bygga ut det i full skala, släppa ut det och se om det funkade sen. För vissa grejer tar flera veckor, månader att bygga. Mm. Och det har vi inte resurser för. Då kommer vi inte kunna testa alla idéer.
Men jag tror att alla kan känna igen sig ändå i typ så här. Ledningen har haft någon inspirationsdag. Mm. Och så kommer någon tillbaka, marknadschefen, kastar ju under bussen nu. Och säger, vi måste börja med stories i våran app. För det är liksom... Ledningen har pratat och vi säger stories. Den som hör det här då, det är ju kanske en product manager.
Mm.
Om inte alla är överens om att man ska jobba med experiment, då kommer ju alltså kanske den här liksom starkaste personen, highest paid person's opinion, att styra vad man utvecklar. Allt det som de redan gör får vänta.
Mm.
Och vi ska prioritera att bygga stories. Och det ska vara snyggt, vi ska kunna stor lansering. Vi kommer lansera det här om 6 månader.
Mm.
6 månaders design, utveckling, anpassa plattformen, alltså pengar.
Ja,
ja.
Och att andra grejer får stå på paus då.
Ja. Ja, och så kommer stora lanseringsdagen, pompa och ståt. Och man skickar ut det. Och ser att efter en månad så är det 2% av användarna som verkar använda det här. Och vi kan se i datan att det bidrar inte till våran affär.
Precis. Så istället så vill vi testa idén. Vi vill inte bara göra en desktop research. Alltså där vi liksom gör en affärs liksom analys, eller där vi liksom tittar på hur gör konkurrenterna och typ gör en jättefin presentation, utan vi vill faktiskt testa det här på våra riktiga användare idag.
Precis, för vi vill inte fråga dem, skulle du tycka att stories, nej det vill vi inte fråga.
Nej, för då skulle de säga ja, för det är så okonkret och så här, ja nej men det kan väl vara trevligt kanske de säger, eller ja så här, och alla har en egen bild av vad det är och de tycker att ja, det kan det väl få vara.
Mm.
Men vi vill testa den, så hur kan vi på en dag eller bara några dagar, en vecka max, liksom bygga någonting som testar om folk vill ens titta på stories. Vi kanske har ett block i appen som är så här stories. Och så trycker folk där och så säger vi, här kommer det kanske finnas stories. Vi vill bara kolla om du var intresserad.
Ja, det får man ju lösa.
Ja.
Men så istället för att efter de här 6 månaderna av utveckling, stor lansering och sen får veta att det här hade inte en impact på vår affär eller tillväxt, så börjar man med mindre tester och bygger ut efterhand. Om man ser att det finns ett värde där. För det som är så jäkla knepigt med om man bygger på det här sättet liksom stora lanseringar, det är också att någon har väldigt mycket prestige i den här lanseringen. Så även om det visar sig att den inte funkade, så kostar det för mycket liksom psykologiskt, både för den personen och för organisationen, att erkänna det. Så man kommer liksom fortsätta att underhålla den en viss tid.
Det är en grej. En annan grej är också, de som har jobbat på det här och byggt och slitit, och de kanske har fått jobba kvällar eller helger för att liksom där, möta deadline eller vad som helst, eller bara så här, de har stått och skapat det här. Och sen så funkar det inte. Och sen ska man motivera dem att hoppa på nästa stora idé som någon kommer och bara, det här ska vi göra. Mm. Motivationen kommer inte finnas där efter ett tag. För det känns som att man gräver en grop och någon fyller igen den hela tiden. Att man inte kommer någonstans.
Mm.
Så att behålla den personalen eller behålla den motivationen åt den personalen blir också väldigt svårt.
Mm. Sant. Det har inte jag tänkt på. Bra.
Så istället så kan vi testa massa idéer. Hela våran idé med att göra det är att vi vet inte vad som kommer funka. För vi har aldrig testat det förut på våran målgrupp det här året, den här årstiden.
Mm.
Så låt oss testa det. Oftast kommer idéer inte att funka. Men låt oss se vilka det är som faktiskt funkar. Och de kommer vi implementera senare. Då kommer vi också kunna få lite mer galna, knäppa idéer som folk inte skulle vågat säga annars.
Mm.
Och då kanske vi kan faktiskt göra lite innovation, skapa helt nya grejer. Vi kanske kan göra den här prenumerationsmodellen till exempel. Vi kan testa, vill folk ens prenumerera på kläder till exempel?
Mm.
Istället för att så här, göra ut allting, så här, fixa allting med logistiken, med men så här, hela plattformen, allting. Mm. Och sen bara göra den här stora lanseringen och så floppar det.
Mm.
Så kan vi bara se, vill folk ens ha någonting med prenumeration? Vill folk sitta här och göra sin egen garderob? Vi bara testar idén, inte bygger det helt rakt ut.
Men vi pratar ju oss varma om produktledd tillväxt. Är det för alla? Alltså ska alla ha det?
Nej, alltså man kan växa med marknadsledd tillväxt eller säljtillväxt. Det, det som vi har sett med till exempel med marknadsledd tillväxt, det är att det blir väldigt mycket här och nu. Det blir kampanjer, det är pengar ut till annons, då blir det någon typ av intäkt in. Så det är en väldigt linjär tillväxt. Det är väldigt svårt att få en exponentiell tillväxt av att du hela tiden måste stoppa in pengar, stoppa in kampanjer, och det blir också väldigt stressigt. Man liksom håller på och griper efter olika hacks som funkar just nu, och sen så ändras algoritmer eller annonsplattformar och så funkar inte de längre, och man måste hela tiden
det blir ju dyrare och dyrare med annonsering. Över flera år så är det så att man får inte ut lika mycket, man får inte tillbaka en lika hög ROI av annonspengarna. Så, och det är ju en motivation som vi har sett hos företag kan driva på uppifrån att man vill göra en förflyttning liksom från performance marketing, eller inte från, men alltså att man adderar en produktledd approach för att få folk att stanna kvar längre, få ut mer av varje marknadsföringskrona.
Precis. Och man kan växa med säljledd tillväxt också.
Absolut.
Du behöver en stor säljorganisation för att liksom lyckas med det. Och det är klart att man kan växa med säljledd produkttillväxt. Du har en jättestor säljorganisation som jobbar jättemycket, jättehårt med att ringa upp folk, göra mässor, hålla liksom kommunikationen med prospektuella liksom, kunder vid liv. Det går att växa, men det blir också väldigt mycket, stor del av dem du försöker sälja på blir inte kunder. Medan om du jobbar med en produktledd tillväxt, då kan de säljarna jobba med varma leads som egentligen behöver lotsas i vilken nivå av din produkt de behöver.
Ja, men det känns skönt att vi har klarat av det här. Att, så här vi behövde prata ut om produktledd tillväxt och andra tillvägagångssätt.
Det är inte jättevanligt att företag i Sverige pratar om det här, men i USA så pratar folk om produktledd tillväxt.
Ja, mycket. Precis.
Tack.
Hej då.
Hej.
Du har lyssnat på Datadrivet. Har du frågor om hur du och ditt team kan komma igång med att jobba datadrivet, så kan du höra av dig till oss på LinkedIn. Där heter vi Joni Lindgren och Jasmin Jaja. Eller gå in på Skilla Studio. SCILLA.studio.